Vi har ju börjat för ett tag sedan att titta på budskapet i Galaterbrevet. Och vi har kommit till det fjärde kapitlet. Och jag har förstått att en del kan tycka att men har vi ingenting annat än nåden att tala om? Behöver vi inte göra någonting i Guds rike? Är det bara tro som gäller? Men hörrni, jag tycker inte att det är så hemskt att det är bara tron som gäller och bara nåden som gäller. För vi har ju ingenting annat. Men sen har vi ju väldigt mycket i Guds ord som faktiskt talar om hur vi som kristna ska leva. Vi har ju haft en hel serie över de 10 Guds bud. Vi har talat många söndagar om bergspredikan. Så det är klart att det finns väldigt mycket som vi ska leva efter som troende. Vi ska följa Jesus och hans bud. Det är självklart. Men det som behandlas här i Galaterbrevet om och om igen med olika bilder i olika vinklingar, det är just frågan hur blir vi frälsta? Hur blir vi rättfärdiggjorda inför Gud? Och där är det endast tron. Vi har ingenting annat att komma med när vi kommer till Jesus än hans blod och hans rättfärdighet. Det är nåden som är det som bär oss hela vägen in i himlen. Det är ju det som är det stora ämnet. Och jag har ju förstått att om någonting blir upprepat väldigt många gånger, då är det viktigt. Och i och med att vi har fått det här brevet som tar upp det här ämnet om och om igen, då vet jag att Herren tycker att det är ett väldigt viktigt budskap som vi inte får missa. Och därför skäms jag inte, blir inte trött på att ta detta fantastiska budskap också idag. Att det är friheten genom den nya födelsen som vi har fått. Och då läser vi idag tillsammans ifrån det fjärde kapitlet i Galaterbrevet kapitel 4, verserna 21 till och med 31 i Jesu namn. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder. Det står skrivet, gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun? Det börjar med ni som vill stå under lagen. Lyssnar ni inte på lagen? Och här har vi ett litet problem när vi hör ordet lagen. Vad tänker du och jag på när vi hör ordet lagen? Det är ju stora, tjocka böcker som är fyllda med en massa olika paragrafer. Och jag tänkte så här, ja, det är nog lika bra att vi inte hamnar i någon domstol. För det finns garanterat någon paragraf som talar emot oss. Det finns så många av dem. Och det är säkert någon gång vi har gått mot rött ljus. Kanske kört när det var lite mörk orange. Vi kanske inte alltid har talat sanningen. Och så vidare, och så vidare. Alltså det är inte en enskild människa, utan det är så med oss alla. Och då är det lika bra att vi inte hamnar i domstolen. Det finns garanterat någon paragraf i de här stora tjocka böckerna som fördömer oss. Men det är inte det ordet som vi borde tänka på när vi läser här i Galaterbrevet om lagen. För ordet som används utifrån hebreiska, nu är det skrivet på grekiska, men utifrån hebreisk tänkande så är det ordet Torah. Och Torah, det är ju ingenting annat än de fem Moseböckerna. Så det är den bakgrunden, det är det tankesättet som vi behöver ha med oss när vi talar här om lagen. Det är inte en massa paragrafer, utan det är de fem Moseböckerna. Och i dessa fem första böcker i Bibeln så har vi visserligen en massa paragrafer också. Vi har de välsignade 10 Guds bud bland annat. Men vi har ju också annat. Vi har ju skapelseberättelsen i lagen. Vi har berättelsen om Abraham, hur han blev kallad ut ur och förd av Herren till löfteslandet. Vi har berättelserna om Isak och Jakob. Det är en del av lagen, om vi nu håller oss till det uttrycket. Vi har uttåget ur Egypten. Så ni förstår, när Galaterbrevet talar om lagen, då är det inte bara paragrafer, utan då är det Toran. Och det är därför Paulus kan börja det här avsnittet med att säga: säg mig, ni som står under Toran, under lagen, lyssnar ni inte till Toran, det vill säga lagen? Och sen börjar han att berätta om Abraham. Alltså inte paragrafer, utan nu tar han ur lagen en berättelse. Han tar ur lagen berättelsen om Abraham och Sara och Hagar. En märklig historia. Och precis som så många andra berättelser i Bibeln så visar den att också de största troshjältarna var människor som du och jag. De var inte perfekta. De var inte utan synd. De var svaga och de hade sina strider med Herren. Och de behövde Guds nåd och hans barmhärtighet. Abraham här, han kallas ju på ett ställe i Bibeln för trons fader. Han blev faktiskt svag i sin tro när löftet drog ut på tiden. Vad var det Gud hade sagt till honom? Vi läser om det i första Moseboken, i 15 kapitlet, i verserna 4-6. Första Moseboken 15, verserna 4-6. Men Herrens ord kom till honom. Så hoppar jag över några ord här och fortsätter. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Och sen i vers 5. Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Han sa det till honom: så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Det var så det gick till. Herrens ord kom till honom och han trodde på Herren. Men, och nu händer det någonting som är väldigt viktigt också när det gäller vårt liv med Herren, vår tro. Det drog ut på tiden. Löftet fanns där, tydligt och klart. Abraham började med att tro. Men nu kommer den långa tidsaspekten in. Det hände inte omedelbart. Och det är där tvivlet börjar komma in. Har jag verkligen hört rätt? Ja, men Gud, var är du någonstans? Varför händer det ingenting? Du har ju sagt. Så när det drog ut på tiden börjar han att tvivla. Gud säger något. Vi börjar med att tro på honom. Men sen händer inget. Och det är där oftast vår tro också blir svag, precis som för Abraham. Vad var det som hände? Sara, hans älskade hustru, hon viskade i hans öra: du, glöm vad Gud har sagt. Vi får hjälpa Gud lite grann. Jag har ju en tjänarinna här, en slavinna. Hon är ifrån Egypten. Hon heter Hagar. Du kan ju gå och ha samlag med henne. Du kan gå och ha sex med henne. Då kan vi få en arvinge genom henne. För enligt rätten på den tiden, ett barn som var fött i huset av en ägare till huset, tillräknade som hans efterkommande. Det är lite grann som att bli född på ett flygplan som tillhör USA. Då är man amerikansk medborgare. Lite grann. Så då, det var väl en lysande idé, eller hur? Vi kan hjälpa Gud att fullborda löftet. Det tyckte i alla fall Sara. Och det var så Abraham också föll. De började agera i otro. Istället för att hålla fast vid löftet. Istället för att säga okej, det må dröja ytterligare ett år, men jag håller fast vid vad Gud har sagt. Så försöker de att gå sin egen väg. Och det är ju det som är också det stora problemet för oss. Risken finns där. Att vi försöker hjälpa Gud. Men det ska vi inte. Vi ska vänta på att det är Gud som gör det han har sagt. Halleluja. Resultatet blev att Hagar blev gravid. Och hon födde en son, Ismael. Tänk om berättelsen hade gått från löftet raka vägen till Isak utan omväg via Ismael. Historien skulle sett ut helt annorlunda och Israel hade sluppit mycket lidandet. Men tyvärr så var det inte så. Det dröjde ytterligare 13 år innan löftesonen Isak föddes av Sara, Abrahams fria hustru. Snacka om tidsfördröjning. Hur är det med det som Herren har lovat dig? Har du väntat ett år? Har du väntat två år? Du kanske är inne på tredje året och säger det här kommer aldrig att hända. Tänk på Abraham. Håll fast vid Guds löfte till dig. Det kommer att ske. Bönesvaret är på väg till dig i denna stund. Och det är denna berättelsen tagen från lagen, från Toran, som Guds ord lyfter fram detta här i Galaterbrevet. Den visar att vi som är födda av anden och vatten, det vill säga vi som är pånyttfödda genom tron på Jesus. Vi är Guds frälsta barn och vi är födda precis som Isak som fria människor. Det är den bilden som målas upp framför våra ögon. Vi är inte födda slavinnan av Hagar. Vi är födda av Sara den fria. Och som det står här i texten som vi har läst, det här är ju en bild på det gamla förbundet, det första förbundet. Hagar jämförs här med det första förbundet. Och Sara jämförs här med det nya förbundet. Det vill säga, vi blir inte pånyttfödda genom att hålla Mose lag. Utan vi blir ju födda i frihet. Och vi får leva och glädja oss över denna frihet. Och igen och igen och igen. Denna pånyttfödelse, detta nya förbund, det har vi i Jesu blod. Ingen annanstans. Och som det står i andra Korintierbrevet i 3 kapitlet i vers 17. Andra Korintierbrevet 3, vers 17. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Halleluja, det är våran plats. Det är vårt arv, frihet. Och detta ämne är så viktigt att Paulus tar fram ännu en bild i den här texten som vi har läst. Och det är Jerusalem. Ni vet att det finns två bibliska Jerusalem. Sen finns det också ett Jerusalem i USA i delstaten New York. Men det glömmer vi. Bibeln talar om två Jerusalem. Det jordiska, där det finns en 3000-årig historia med det judiska folket. En plats som vi kan åka till om pandemin tillåter det och pengarna tillåter det. En stad byggd av sten, byggt på 7 kullar faktiskt. En vacker plats, otroligt, otroligt vacker och spännande. Jag har varit där så många gånger. Jag skulle vilja ta med er en församlingsresa nästa år till Jerusalem. Det vore väl något. Det är det jordiska Jerusalem. Där fanns ju templet och där fanns ju offertjänsten. Där i det jordiska Jerusalem. Sen har vi det himmelska Jerusalem, det är det andra. Och det är ju det som vi har fått höra om i Uppenbarelseboken. Ni kanske kommer ihåg, det är inte länge sedan vi var där. Det har ännu inte kommit. Och det kommer inte förrän vi har en ny himmel och en ny jord. Så den ligger alltså i framtiden någonstans. Men vi har dessa två Jerusalem. Det jordiska Jerusalem är ju bilden för det gamla förbundet, som jag redan sa, med offertjänsten. Och den är tydligt och klart beskriven i Toran, i lagen, den här offertjänsten. Sen har vi det himmelska Jerusalem, och det står för det nya förbundet. Det kommer en gång ner ifrån himmelen. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi ser det här, det jordiska och det himmelska. Det är det som är den springande punkten i den bilden. Lagen, Toran, är given som en förmyndare här på jorden. Men det himmelska, det kommer Jesus. Det jordiska Jerusalem, det gamla förbundet, det nya Jerusalem som kommer ner ifrån himmelen. Det är ju precis som Jesus kom ner ifrån himmelen, eller hur? Och precis som det nya Jerusalem kommer att vara en mötesplats. Ni kanske minns. Gud själv kommer att bo där. Och det finns inte sol och inte måne. Och jag menar en fantastisk mötesplats. Guds tron i det nya Jerusalem. Och människor strömmar dit för att tillbe honom. En mötesplats mellan Gud och människorna i det nya Jerusalem. På samma sätt kom Jesus ner ifrån himmelen. Och han är mötesplatsen för dig och mig med Fadern i himmelen. Där vi får komma helt fritt och ha gemenskap med honom genom Jesu blod. Och precis som det nya Jerusalem i motsats till det jordiska Jerusalem. Det nya är evigt. Det jordiska det förgås med jorden som kommer att förgås. Men det nya det är evigt. Och så är också det nya förbundet i Jesus evigt. Ser ni vilken fantastisk bild som Guds ord presenterar för oss. För att visa skillnaden mellan gamla och nya förbundet. Och Hebreerbrevets författare säger i kapitel 7, vers 22. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. Och så avslutar ju våran text här. Ni bröder är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Nu ska vi inte göra som Vatche sa i hans vittnesbörd. Vi ska inte stå vid dörren och driva ut dem som inte tillhör oss. Det skulle vara helt fel budskap. Vi ska vara som den här kyrkvaktmästaren som öppnade dörren och sa välkommen in. Vad är det du behöver? Kan jag hjälpa dig? Här är det inte tal om detta, utan här är ju tal om att vi inte släpper in det gamla förbundets laggärningar in i den friheten som vi har genom Jesu blod. Det är ju det som är fortfarande budskapet. Enkelt uttryck, försök inte att göra en kombination av Mose lag och livet med Jesus. Försök inte, det är inte kompatibelt. Driv ut slavinnan, det vill säga laggärningarna. Lev i friheten som Jesus Kristus har köpt och dig med sitt dyrbara blod. Lev i den. Var glad i den. Hoppa och dansa i detta som Jesus har köpt och dig. Lev i trons härliga frihet och inte under laggärningarnas förtryck. Jag avslutar med en rad ifrån en sång som vi tror jag alla älskar. Och där står det, det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Amen. Herre, tack att du har gjort allt detta för oss. Att du har verkligen köpt friheten åt oss. Att vi får vara frihetens barn. Den friheten som finns i din helige ande. Åh Herre, vi tackar och prisar dig för denna förmån att vi får också nu, idag, gå raka vägen till dig. Vi vet du hör oss. Vi vet du talar till oss. Du älskar oss. Du vill förlåta och rena oss också idag. Och vi får leva och glädja oss i det som du har köpt åt oss. Herre, fyll våra hjärtan och våra tankar med den glädjen som finns i frälsningen. Och tack Herre, att det inte är mina gärningar, utan din gärning som räknas den dagen jag får möta dig. Tack att det kommer att räcka. Det är ingen tvivel på detta. Jag behöver inte gå och fundera. Har jag gjort tillräckligt med goda gärningar? Utan jag får med full tillförsikt leva mitt liv idag. Min vardag idag. För jag vet att den dagen jag möter dig Herre. så är det Jesu blod som är tillräckligt. Din nåd och din barmhärtighet. Halleluja.